Röster.
Dagens programledare är Göran.
Dina röster i vardagen.
Ja, hej och välkomna till januari månads sista fontänbubbel. Idag ska vi prata om religion, eller rättare sagt om tro. Om tron kan stärka oss i vår personlighet, eller det bara är blaha blaha. Jag tänkte berätta en liten sorgsen anekdot som jag upplevde för nästan på dagen 20 år sedan. Jag hade precis fått diabetes och var uppriktigt sagt rädd, för jag visste inte riktigt vad det innebar. Jag visste att jag hade fått en livslång sjukdom. Och min läkare på Östra sjukhuset i Göteborg, där jag låg, hon skickade iväg mig till psykiatrin för att prata av mig om den här diabetesdiagnosen. Och när jag satt där i väntrummet och väntade på min tur, så satt där tre personer till. En mamma och en pappa till en kvinna i 30-årsåldern. Och jag hörde på deras samtal att den här kvinnan hade flippat ut på Jesus tron. Och jag kunde faktiskt inte undvika att lyssna på dem, men pappan sa väldigt bitter att nu är du på gränsen att förlora ditt jobb. Och det framkom att hon var sjuksköterska som hade sprungit runt på avdelningens sala och pratat om att folk inte behövde sina mediciner, utan det var bara han, Jesus då, som kunde bota dem. Och hon var väldigt fientlig mot sina föräldrar som hade dratt med henne till psykiatrin. Och hon sa, ni har inte rätt att lägga in mig, det är bara han som kan göra något sånt. Och precis då kom psykiatern förbi, så sa hon, det är inte dina föräldrar som lägger in dig, det är jag. Och då tänkte jag att jag vill inte höra mer av detta. Det är för personligt, det angår inte mig. Så att jag lämnade väntrummet och stod utanför till den här stackars familjen blev inropade. Vi ska ha upp en hel gäster vid bordet, men först ska vi lyssna på Spirit in the Sky, som är väl ganska passande för temat. Greenbaum. Jag har fått upp en gäst här som också är chef för fontänhuset här i Lund. Hon heter Matilda och hon är troende, och jag ska låta henne berätta om sin tro och vad den ger henne. Men först ska jag fråga, har du fått den tron med dig hemifrån?
Hej allihopa förresten, vad kul att vara här och väldigt kul att bli inbjuden. Jag kan säga att tidigare när jag har blivit intervjuad någon gång i tidningen så fick jag väldigt många såna här svåra frågor om THDC-problemet och annat. Så jag är liksom beredd. Nej, det är, jag skojar bara. Nej, men om jag har fått med tron hemifrån. Ja, på många sätt har jag fått tro med mig hemifrån. Min mamma, hon kommer från en troende släkt där vi liksom alltid när vi sågs på jular och såna här saker liksom sjöng psalmer tillsammans och ofta att man hade någon andakt liksom innan man bröt upp och åkte hem och vi bad bordsbön och sådär. Och även hemma, alltså i min egen familj, förutom den här kristna släkten, så var mina föräldrar troende och min pappa blev troende precis något år sådär innan han träffade min mamma men blev liksom kristen i vuxen ålder. Så att jag har absolut fått med mig mycket av det här med tron som en naturlig del hemifrån. Att det inte har känts konstigt att be tillsammans med andra eller att vara i en kyrka eller så. Men sen så när jag växte upp så upplevde jag nog många gånger så här, men är det här min egen tro eller är det vad tror jag själv på egentligen? Vad är mina föräldrars tro och vad är min egen tro och vad tror jag? Och var med om när jag liksom blev lite äldre också en upplevelse där jag verkligen upplevde att jag själv tog ett beslut utifrån mitt eget hjärta helt och fullt att jag ville vara kristen och att jag själv tror på Jesus som min personliga tro och som inte var någon annans utan min egen. Så att jag har både gjort en resa där jag har själv så att säga tvivlat, trott, inte trott och trott. Ja. På vägen så att säga. Ja.
Men vad innebär det för dig att vara troende i varje dag, alltså i vardagslivet?
I vardagen. Mm. Ja, men det är en jättebra fråga. Det är, på något sätt så tror jag att när man tror på Gud så färgar ju det såklart väldigt många dimensioner eller alla dimensioner av ens egen verklighet. Det är inte sådär att tron är någonting man har i fickan och så tar man fram den på söndagen eller när man sätter sig ner en andakt. Utan hela poängen med tron är ju någonstans att den faktiskt blir en naturlig del av ens vardag. Och också alltså när man stöter på svårighet i vardagen, möter problem, glädjeämnen, att det är någonting som jag naturligt också delar med Gud i mitt liv. Att jag riktar böner, jag ber, att jag känner mig omsluten eller upplever att Gud är med även i enkla vardagliga situationer, så att säga. Så det är absolut en väldigt stor del av min vardag.
Känner du någon gång att du är bönhörd?
Absolut, det gör jag verkligen. Mm.
Känner du också att du inte är bönhörd?
Ja, alltså man kan väl säga så här att det är så intressant för att ofta när vi tänker på bön så tänker vi kanske på just det här bönhörelse i bemärkelsen av att få saker man ber om. Men egentligen handlar ju bön om att umgås med Gud. Det handlar om att rikta sitt hjärta mot Gud, om att fylla på av den kärleken som man behöver. Och många gånger så kanske man kommer med ett perspektiv till Gud när man sätter sig ner och börjar be. Och då kanske man är full av sina egna tankar och bekymmer. Och sen i den här närvaron, i Guds närhet, så skiftar saker proportioner på något sätt. Och man också får en hjälp med en riktning i sitt liv. Och det är ju ofta så som Gud också benämns i Bibeln och på andra håll, att ja, men ett ljus i mörkret, vägvisare, hjälpare, tröstare. Att många gånger så kanske man får hjälp också med sina egna perspektiv i den egna vardagen med hjälp av att rikta sin uppmärksamhet mot Gud och vara tillsammans med Gud. Sen så är det ju kanske många gånger lättare sagt än gjort. Man kan ju ha många tankar och känslor som stör när man sätter sig ner. Och det behöver ju inte bara vara att man sätter sig ner, det kan ju vara i det dagliga liksom, att Gud är ju aldrig långt borta. Alltså, det står i Bibeln att det är Gud vi lever och rör oss och är till. Och det är nog mycket så jag tänker. Att jag tänker inte att jag är bara med Gud när jag sätter mig ner och har en andakt eller om jag går i kyrkan, utan jag tänker att Gud är alltid närvarande och Gud är alltid nära. Bara att be att slå på ljuset i ett mörkt rum liksom. Det är ingenting som är komplicerat eller som kräver några ritualer.
Men det är aldrig, du börjar aldrig om en ny mobil eller något sånt där.
Nu ska vi inte, nej. Vänta, nu måste jag inte stå här och ljuga. Nu måste jag tänka efter vad jag brukar vi om. Men det är väl klart, alltså många gånger så tror jag att man behöver ju också ge sina egna önskningar till Gud. Och ibland kan det också vara skönt att få uttala sina egna önskningar. Att man kommer och säger, ja men det här önskar jag skulle hända, eller det här är ett bönämne jag verkligen har. Men sen så vet jag inte, alltså just mobiler och sånt, det händer nog inte ofta. Men man kan ju vara i situationer, jag har varit med om en gång till exempel att jag, och det där är också intressant, att ju mer man är i, och man tänker, man kan ju vara i olika situationer i livet där man känner sig mer eller mindre, man är alltid på ett sätt beroende av Gud om man är en människa som tror att Gud finns liksom. Så, men man kan ju också vara i situationer i livet där man verkligen är i kris eller behöver hjälp eller har en ekonomiskt trängd situation eller sådär. Och jag tror många gånger just i den utsattheten så kan det också ligga närmare att man faktiskt ber om hjälp och också upplever Guds stöd. Och det har jag gjort flera gånger i livet när jag har haft svårare situationer, att jag också har upplevt att Gud har hjälpt mig. Liksom.
Okej, stå gärna kvar. Jag ska ställa en fråga efter låten här, och så ska vi få Emil också tillsammans med dig. Men vi kör igång en låt så länge.
Tack.
Carrie Underwood. Den rösten skulle man haft.
Ja, den är grym.
Om man var tjej.
Det hade kunnat passa dig också, Göran. Det ska inte vara så.
Det var faktiskt en gammal gospelsång från Amerika som även Elvis och Elvis Presley har gjort en version av. Men det här är nog det bästa. Matilda är kvar och Emil har också kommit upp.
Hej hej.
Hej Emil. Jo, det var så här, jag berättade ju en anekdot i början där om min jobbiga upplevelse i väntrummet där. Men så har jag kommit på efter att ha varit medlem i Fontänhuset en 4 år eller 5 nu, att procentuellt så finns det fler troende människor i Fontänhuset än ute i samhället. Och jag undrar, kan religiösa grubblerier ge psykisk ohälsa?
Just det, det är ju en jättebra fråga. Jag tror, ska du eller jag? Ska jag köra? Nej, men jag tänker på flera olika saker i detta. Det ena är att det kan ju vara, ibland kan det säkert vara på det hållet, att liksom man har att existentiella frågor kan ju säkert i en period leda till att man mår dåligt. Det kan ju också finnas ibland, så kan ju vissa tvångstankar och annat ta sig utlopp i liksom religiösa termer så att säga. Och det kan ju vara väldigt jobbigt ibland då att skilja på vad är liksom riktig religion eller tro, och vad är kanske saker som handlar om liksom ett starkt överjag eller tvångstankar, alltså som faktiskt får en att må dåligt eller gör en rädd. Och jag kommer ihåg att jag läste en jätteintressant bok som heter Nycklarna på bordet, som handlar om till exempel tvång, där man då gör väldigt stor skillnad på alltså den typen av tro som får mig att längta efter någonting, längta efter Gud, längta efter fördjupning, mot den typen av tro som faktiskt föds utifrån alltså mer rädsla, och där liksom ritualen står i centrum eller så. Så att det är klart att det kan finnas sådana beröringspunkter som det kan på många olika områden. Men jag tänker också på andra hållet, att om man ser på rent med religion generellt, och jag tänker till exempel, det är en sån här intressant, om man då tar någon, ser på Jesus till exempel, han fick ju mycket kritik för hur han umgicks. Alltså man säger, ja men du umgås med syndare. Du umgås med prostituerade, han umgicks med de som hade spet, älska. Och med, på något sätt, med andra ord, kanske människor som i den tiden samhälle levde i marginalen eller levde oväntade alltså liv som såg annorlunda ut mot hur många andra levde. Och jag tänker att någonstans så tror jag också det kan finnas en koppling där. Att det, och då när Jesus får den här kritiken så säger han att det är inte de friska som behöver en läkare utan de sjuka. Och någonstans så tror jag att när man har allting på det torra och allting är tillräckligt i ens eget liv, man behöver liksom, det är lätt att tänka att man inte behöver Gud. Medan när man möter kriser eller svårigheter så kanske man också upplever att man, ja men det här räcker inte, jag behöver mer hjälp, jag är inte egen tillräcklig liksom. Och i det så kan det också faktiskt födas en tro, ett behov av Gud. Som jag egentligen tror att på något sätt varje människa är, tror jag personligen är skapad för att ha en sån relation. Men att ibland kan liksom alla våra egna, så att säga, om man säger inom parentes, avgudar. Alltså allt ifrån liksom en ny bil till ett jobb, makt, pengar. Kan liksom stundtals fylla det tomrummet som kanske bara Gud är tänkt att fylla i en människas liv. Och när man då mår dåligt och man känner att man har kommit till sitt eget slut med saker, då så kanske man faktiskt upplever att man får en mening och en riktning som har en avgörande betydelse i sin tro.
Emil, ja. Vad säger du?
Ja, nej, men jag håller med. Alltså, på ett sätt så tror jag högst troende sedan några år tillbaka. Och vad som slår en när man har många berättelser om när människor kommer till tro, så är det ofta när det är som mörkast. Och då kan man ju undra varför borde jag på, men jag tror det är lite också som du är inne på, att ja, men ljuset lyser som ljusast när det är mörkt. När vi har ett helt mörkt rum och tänder ljuset så blir det väldigt tydligt, och att det då på något vis är lättare när man går lite till botten med saker och ting eller mår dåligt eller man söker sig efter någonting mer än vad vi har runt omkring oss, och just i den kampen eller mörkret som möter Gud oss. För det är lätt att man är så upptagen av mycket annat, vardagslivet som bara fortsätter, och det är hela tiden tider att hålla eller saker som ska göras eller barnen som måste fixas eller läxor som ska göras eller vad det än är, så är världen väldigt hektisk generellt. Och när vi skalar av saker och ting och gå på djupet, så tror jag att det är där som Jesus kan möta oss.
Men är det lite omodernt? om vi tänker kristendomen, men är väl inte riktigt lika gammal som när Jesus föddes, men det är väl vi säger 100 år. Fram till och med 1800-talets slut så har väl religionen en plats, men nu har vi gjort såna vetenskapliga framsteg, så att hur kan hänga kvar den tron i det moderna samhället?
Personlig upplevelse.
Det är det.
Ja. När vi själva får möta vad det handlar om så slutar vi fråga.
Kände du Matilda innan du kom hit?
Nej.
Tror du att Jesus är exakt samma sak för er bägge två?
Det är ju olika. Han är samma person för oss båda. Tron innefattar ju alltså att Jesus är på riktigt, inte någonting som vi kommer på och som därför är en del av vårt eget psyke, utan att han faktiskt är en person som vi möter. Och i och med det så möter vi samma människa.
Mm.
Just därför så kan vi då säga också samma saker om honom, att han är kärleksfull, att han möter oss i mörkret, att han, och vi ser också i Nämlas Bibeln att det stämmer överens med vår upplevelse av honom.
Men tror du man kan ha en personlig Jesus, eller det är en kollektiv man som alla delar på?
Får jag Eller kan man inte säga så här, alltså du Göran, jag har ju en relation till dig och den ser ut på ett sätt. Och sen har Emil en annan relation till dig. Men du är ändå samma person. Men sen kanske när du möter Emil så pratar ni om vissa saker som Emil behöver höra. Eller som du och Emil samtalsämnen ni kommer in på. Precis. Du och jag pratar om andra saker. Så jag tänker, men du är ändå samma person. Och jag tänker att det är likadant att Gud, ett annat namn för Gud är jag är. Gud är liksom den som är och som är densamma i evighet. Och det är därför Gud aldrig kan bli omodern. För att Gud är liksom är alltid densamma. Och på något sätt så i alla tider behövs också Gud. Vi kan liksom inte göra oss oberoende av Gud eller säga att men nu har vi så bra teknik och så att de här existentiella frågorna finns inte längre, utan de är lika aktuella nu som någonsin. Och precis som Emil är inne på, det här att man har ju en personlig relation till, som kristen, till Jesus och till Gud. Och det är ju framförallt det här personliga mötet som blir så avgörande. Jag menar, det känner jag, håller helt med Emil, alltså i mitt eget liv också, att jag menar, jag kan verkligen ha alla möjliga grejer på gång i mitt huvud och saker som händer, och jag märker att jag behöver varje dag liksom egentligen komma och vara tillsammans med Gud. Det är så viktigt för att liksom få perspektiv på saker och ting, och där är det ju säkert olika saker vad Gud behöver lära mig eller prata med mig om i mitt hjärta mot kanske Emil, men vi är båda på samma resa liksom, där vi försöker lära oss mer om vem Gud är och mer om hur vi kan vara lärjungar här och nu i den här tiden liksom. Med ett omodernt ord. Vad finns det för ord för lärjunge? Efterföljare.
Elev.
Ja, elev. Nej, men så, vad sa du för något?
Ja, jag hoppas vi ska höra att det kanske ändå finns en personlig Jesus. Och sen ska vi prata med en man som inte kommer från vårt konventionella svenska samhälle. Så jag säger tack till er två så länge.
Tusen tack.
Tack, tack,
tack. Reach out, touch faith.
Depeche Mode och Personal Jesus. Jag har fått upp Aram här vid bordet och han har en helt annan historia än vi som är födda i Sverige. Han är från Irak och Kurdistan som ligger i rätt så många länder. Du kan väl berätta vilken stad du kommer ifrån och vi börjar där.
Ja, hej allihopa. Tack för den här tillfället jag kunde vara med och delta. Så jag är från kurdiska delen i Irak. En stad som heter Kirkuk ligger i mitten i Irak. Och jag är därifrån.
I den stan, hur såg religionen ut? Var det många olika religioner som samsades i den stan?
Ja, alltså det finns olika religioner som islam, kristna och KKI, Zardashti, Yazidi, men de tillhör kurderna. Och islam, det är största religionen som styr hela området, som vi kan säga.
Är du muslim?
Ja, jag är muslim. Ja. Jag uppväxt som en muslim.
Är du troende?
Ja, jag vet inte faktiskt.
Det vet du inte.
Ja, det är svårt eftersom jag har sett olika religion och jag kom till Sverige 2007, så jag träffat andra religion, så jag omgås med dem fortfarande. Det är svårt för mig att säga att jag är troende, för det finns, enligt varje religion finns en gud. Ja. Men vilken av de gudarna som är rätt person?
Men alltså, där du bodde,
ja.
Var det blandat där på just...
Ja, det är den. Det är fortfarande.
Kunde, umgicks man över religionsgränserna?
Ja. Ja, alltså enligt själv, jag hade kompisar, vänner från kristna och från yazidi, från kakei, och jag har träffat några andra. Vi kunde omgås med dem eftersom det var en diktatorisk makt som religion kunde inte påverka mycket faktiskt. Mm. Alltså de kunde inte visa den här sidan av hat andra mellan religioner. Ja, vi kunde leva normalt fast vi hade olika religion. Det hade inget med religion att göra.
Du menar att ni levde under diktatorn Saddam Hussein, yeah, på den tiden?
Ja.
Okej.
Ja. Vi alla nästan var skydda. Det enda man kunde inte blanda sig med politik. Ja.
Vad var det som gjorde att du fick flyg? Varför ville du inte bo där?
Ja, eftersom krig. Det var sen jag fötts 80-talet. Det var krig med både mellan Irak och Iran. Mm. Sen bara hela tiden krig. Så orkade jag inte, så jag bara lämnat landet.
Mm.
Ja.
Men hade du ändå någon ställning? Hejade du på någon? Vem skulle vinna kriget, tyckte du?
Nej, alltså,
alltså det var ju olika krig, men...
Ja, alltså kriget mellan Irak och Iran, då var jag barn.
Ja, så det var ett 10 år det kriget.
8 år.
8, okej.
Ja, då var jag 8 år. Jag föddes den dagen som kriget började. 6 september 1980-talet. Så 1980. Och kriget slutade 88. Då började kriget i Irak och i Kuwait.
Mm.
Sen USA kom in. Sen upplevde vi ekonomisk brist under 1991 till 2003. Det var stämningen inte alls bra där med politik och sånt. Vi kunde inte ens fly, alltså besöka de andra städer i kurdiska delen där i Norrland. Norra delen. Men sen 2003 kom USA in. Ja, jag var glad när de kom in, så de tog över makten. Så vi kunde leva lite friare och sen ge våra synpunkter så fort att kunna resa till andra städer i vårt stat, vårt land, typ Sulaymaniyah, Erbil, Duhok, det ligger i norr och de är kurder. Så vi kunde se dem, träffa dem, prata med dem. Så det var en helt annan känsla. Men sen situationen i min stad blir ännu värre. Så var det där 4-5 explosion som hände i staden. Och massa folk, civila som dog. Man kunde se på gator. Så jag har själv upplevt, jag har själv hjälpt till att plocka upp folk som är redan döda. Och föra dem till sjukhuset. Så var det där som man tappat lusten. Man önskade ibland att Saddam stannade kvar istället. Var det bättre? För det var inte så, om man inte hade blandat sig med politik så kunde man leva normalt liv. Men var det där man dör, oavsett om du är muslim eller kristian eller otroende, så det händer när som helst och var som helst.
Jag vet att du har bråttom att komma iväg. Jag ska bara fråga en sista fråga. Hur ser du på, vad är din åsikt om religion nu? Exakt idag.
Alltså religion för min del, ja, att det bara finnas, men inte nu. Alltså nu det finns internet, det finns minneskort. Så, men för till exempel islam eller profeten Muhammad kom för 1400 år sedan tillbaka. Jag vet inte ens hur han såg ut. Nej. Vad hade han för plan? Men enligt historien som jag har läst, så det var bara krig i dåtiden. Han kom med krig och sen tog över våra länder, våra städer. De tvingade oss att bli muslimer. I, vi kunder från början, vi är inte muslim.
Nej.
Men vi har blivit muslim. Vissa fortfarande är inte muslim. Så det är en tecken att islam har tagit över vårt land på krig, på strid sätt. Och därför det finns fortfarande kurder som inte tror på islam. Och vill inte vara med.
Mm.
Och så enligt mig, om Gud skickar en profet till folk, varför ska jag börja med strid? Varför ska jag börja med krig? Med hot? För Gud vill inte göra det. Om jag på den här sättet tror jag inte på Gud. Men jag tror på något Gud som finns i människan att göra. Att till exempel förbjuda folk när man kör bil och har druckit. För det är inte bra för samhället. För det kommer att bli en trafikolycka. För det kommer att folk dö. Civila folk som kommer att dö. Och de är... Ja. Det är förbjudet.
Ja.
Och sen, idag behöver vi också kanske en profet. Varför Gud kommer inte skicka? För det var för 1400 år sedan tillbaka. Gud skickade sin sista bud till människor. Men idag behöver också vi.
Och det var Mohammed då?
Ja, det var Mohammeds sista.
Ja. Okej. Okay. Du har ju rätt i det. Att det låter ju en smula motsägelsefullt att man skickar en profet och så blir det krig med detsamma. Så.
Ja.
Men tack ska du ha för du delgar oss ja. Lite av det. Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. That didn't hurt. And the beer I had for the sleeping city sidewalk. And Sunday morning coming down. Ja, det var Johnny Cash som sjöng Kristoffersons låt Sunday Morning Coming Down. Vi ska lyssna lite på Kiki som har gjort ett inslag.
Min relation till Gud är ansträngd. Jag ber till exempel om att göra världen till en bättre plats utan krig och fattigdom. Att hela det som är svårt sjuka. Att få djurplågarna att sluta med sina övergrepp. Att hela min vän. Att inte utsätta folk för stora prövningar, men nej, det blir ingen ändring till det bättre. Då känner jag att Gud inte alls är allsmäktig, då han inte gör världen till en bättre plats. Då jag går på en gudstjänst, en tjänst av Gud, då prästen predikar Guds ord, blir jag arg och besviken. Att jag själv ska göra bot och bättre hjälper ju inte världens lidande. Jag kan dock ändra min värld till en bättre värld. Men jag kan inte hela min vän. Han är djupt troende medan jag känner att Guds ord slår som ett hån i ansiktet. Varför helar du inte min vän? Jag önskar detta.
Ja, tänk fart, Kiki. Och nu har jag fått upp en till här. Det är min gode vän Tony som är från Helsingborg.
Just det, ja.
Han representerar oss som inte tror.
Ja, jag måste komma upp som en motvikt till de andra, tänkte jag. Och jag fungerar väldigt bra som motvikt. Nej, alltså, jag har ingen tro på någon religion egentligen. Men däremot respekterar jag folk som tror. Så det är jättebra om de har någon tro att luta sig mot. Många tänker till exempel sånt att det finns inte någon gud för att som folket är inne på att, och Kiki också var inne på att det händer så mycket hemska saker i världen. Ju. Men där är det ju, alltså som jag själv tolkar det, så är det ju inte religionen som gör de här sakerna. Det är människor. Det är ju liksom inte islam som bombar och smäller och har sig, utan det är människorna som tolkar sin tro på ett annat sätt än de andra. Och det gäller ju även kristendomen, att det är många tolkningar där också. Och det är olika tolkningar där också. Men det jag har mest emot det här med religiösa människor, det är att de är väldigt snabba till att döma, tycker jag. Och att de är väldigt, alltså lägger stor skuld på människor. Att, tror du inte på rätt saker så är du syndare och du ska brinna i helvete. Allt möjligt de nu säger, va? Jag säger inte att ni gör det, men jag säger att det finns människor som gör det. Jag har träffat sådana.
Jo, men du har alldeles rätt i det, för att om man tittar på framförallt nu i USA så verkar man kunna tolka Bibeln precis som man vill och det passar en.
Ja, precis. Där är det ju lite så. Där är rena lögner i stort sett som de hittar på bara för att det ska passa dem. Ju. Det finns ju alla olika sektorer, så finns det ju folk i Vita huset också som inte riktigt har koll på vad de ska, vilken tro de ska hålla på. De skapar sin egen tro. Men när man snackar om Trump tycker jag det är jävligt bra att han sitter där, för att det visar att människor med psykisk ohälsa kan komma långt. Så det, där finns hopp. Men när det gäller religion så jag har träffat en del väldigt trevliga människor som är troende, som de är väldigt ödmjuka och de försöker inte pådyvla mig sin tro, och de lever efter vad de själv tror på och vad de själv predikar, kanske inte rätt ordet, men vad de själv tycker om sin tro. Och det respekterar jag och det högsta.
Ja. Jag tackar dig där så länge, Tony. Mm. Och vi har spelat enbart musik med religiösa undertoner, och det ska vi göra nu igen, fast det är väl närmare min tro, alltså min kyrka, The Church of the Holy Spook heter det.
Spooky
med Shane McGowan. Den otroliga Shane McGowan. Jag tänkte lite på vad Tony sa där innan, att det är inget fel på religioner, utan det är människorna som utövar den. Det är lite som vapenlobbyn i USA. Det är inte vapnen som dödar, utan det är människorna som ligger bakom. Eller som håller i dem. Så därför ska vi in på det troende spåret igen, och Magdalena har kommit upp och vill säga någonting.
Ja, ja.
Ja.
Jag tror att jag har sagt att det är en annan poddsändning, men jag tror att det tål att upprepa, så alla var inte med då. Jag skulle vilja berätta lite om min personliga tro. Jag har ju varit troende sedan jag var liten, och det är utan att överdriva det, jag önskar verkligen att mina föräldrar hörde detta nu. Det finaste de har gett mig är att de bad aftonbarn med mig och tog mig till kyrkan, för det var ett fundament, någonting att bygga på, som jag har haft väldigt stor nytta av senare i livet. Särskilt i svårigheter och i personliga kriser. Så jag ser det tvärtom mot vad du trodde eller tror, Göran, att det är inte så att man blir sjuk av tron, utan att man blir hjälpt av tron. Jag kan intyga till 100% att jag hade inte stått här idag om inte Gud hade funnits.
Men för att vara lite provokativ, varför behöver du fontänhuset i så fall? Om...
Därför att jag tror fullt och fast på att Gud har sänt mig de här människorna. Och det här huset som jag kan gå till varje dag, som faktiskt har blivit som mitt andra hem 3 år tillbaka. Mm. Jag kan inte bara sitta hemma ensam på min kammare och be från morgon till kväll.
Nej, men... Det finns ju kyrkorum. Och,
jag går till kyrkan varje söndag och det betyder mycket. Men, och där har jag också en gemenskap och går på kyrkkaffe och har vänner och familj som går dit. Men här har jag ju också vänner av alla sorter. Och,
men jag tror du missuppfattar mig innan, för att jag sa inte att... man blir hamnar på inom psykiatrin på grund av religiösa grubblerier. Men kan det vara så att en del gör det? Så att det var liksom ingen generell uppfattning.
Det är ju möjligt, men då är det i så fall för att det är någon slags vanföreställningar eller tvångsföreställningar. Men det kan ju vara om allt möjligt. Där är väl inte tron liksom utmärkande i sig. Utan
nej,
det kan vara,
men det sa jag inte heller.
Nej, okej. Okay. Då ber jag om ursäkt om jag missuppfattade det. Men därför i alla fall så att visst tvivlar jag också. Både under bra och dåliga perioder. Men det är en otrolig trygghet att veta att alltid ha Gud att falla tillbaka på. Och det är... Någonstans så har jag ju det. Jag har en kyrka att gå till. Jag har ett kloster som jag brukar åka till några gånger om året och vila upp mig på. Och sen så har jag ju vänner och familj som också är kristna som jag delar dem med. Tack.
Tack så hemskt mycket för det. Vi har en ny röst.
Ja. Jo, jag tänkte på det att alltså, alla har ju den religiösa tron i sig på något sätt. Det kan ju vara så att man tillhör en församling och med en präst och man träffas kring jul, kanske påsk, och träffas och ber och så. Och det ger många en väldigt gemenskap och givande på många sätt. Men sen kan det också vara så att man har en tro på någonting annat. Det finns många organisationer och företag som har en väldigt särpräglade sätt att vara. Det är också som en religion där det gäller att tro på att ett visst uppförande ger att man får någonting längre fram, så att säga. Ja, tack så mycket.
Tack själv. Och så ska Matilda få en fråga.
Ja, hej, det är Caroline. Jag funderar lite så här. Det här kanske mer tekniskt, men Gud och Jesus. Ibland pratar folk som att det är samma person, och ibland, hur vet man vem man väljer när man ber? Och, alltså, förstår du vad jag menar?
Ja,
alltså, är de lite samma person, eller är det till Guds son och en
annan? Ja, nu bara önskar jag att jag hade min bror här vid min sida. Jag har ju en bror som har så här studerat och forskat i Cambridge, bland annat runt treenigheten. Så att nej. Men, den kristna tron har ju, brukar man säga, en treenig Gud. Fadern, sonen och den heliga anden. Och där fadern, när man tänker skaparen, och den som skapat världen och upprätthåller världen. Och sonen, det är, man tror ju inte på reinkarnation, men på inkarnation. Alltså att Gud blir människa. Så att Jesus är både 100% människa men också 100% Gud. Liksom. Att Gud själv kommer och blir en av oss som ett barn, föds in i vår värld för att dö på korset för hela mänskligheten. Och, men också visa oss hur vi ska leva och ge oss ett exempel. Och det är faktiskt intressant också kopplat till det här som vi hörde tidigare med profeter som sen så hjälper och så. Att när Jesus åker upp till himlen, då säger han så här, nu åker jag, jag kan inte säga exakt, men typ, nu åker jag härifrån. Men det är för att också den heliga anden ska komma, som är min ande, som ska vara hos er alltid. Så tanken där är väl att vi är aldrig ensamma och att Gud är alltid nära oss. Att den heliga anden är Gud med oss här och nu i vår värld. Som, som har många namn i Bibeln, tröstaren, hjälparen och så vidare, som är med oss. Och tanken är inte då att vi kanske, att Gud sänder bara, ja, men nu kommer den här profeten eller så, utan att faktiskt alla människor ska kunna få vara nära Gud och höra Guds röst i sitt eget hjärta också. Sen kan ju säkert sända profeter också. Det är ju folk som pratar om det här. Men Greta Thunberg är som en profet, någon som påminner oss om någonting viktigt. Men det finns ju också inom alla kyrkor och sådär, så klart att det finns tro på att Gud kan tala genom människor till oss på något sätt. Att Gud använder, att vi kan vara Guds händer och fötter här. Och det som Magdalena säger är att, ja, men jag upplever att de här människorna har Gud liksom sänt i min väg för att jag behöver detta. Och så som troende så tänker man ju inte att världen är skild från Gud, utan tvärtom att vi i saker vi möter här också kan möta Guds omsorg om oss, så att säga. Och sen är det ju, ja, såklart vi kan möta mycket lidande och hemskheter också, som vi har hört här om, och religionen tar ju inte bort det liksom. Det tar ju inte bort smärtan eller lidandet på det sättet. Mm. Däremot så kan man få en djup tro och tröst mitt i det som kanske är svårt och tungt. Så det tycker jag är viktigt att säga också, att det är ju inte den här quick fix kanske som man kanske kan hamna ibland.
Mm. Vad tycker du om olika inriktningar inom kristendomen, till exempel pingstkyrkan och mormoner och så? Du är väl mer protestant? Eller vad är...
Alltså jag är så smygkatolik.
Smygkatolik.
Nej, okay. Nej, alltså det ska jag inte säga, men jag, nej, det är jag inte.
Men tillhör du någon frikyrka eller?
Jag är med i Svenska kyrkan. Men man kan väl säga så här att personligen så tror jag att det är ju grenar på ett träd. Man tänker att som kanske också har fångat upp olika och poängterar olika viktiga saker i den kristna tron. Och men sen så är det klart, det var någon som sa någon gång att splittring finns bara när kyrkor liksom, men talar illa mot varandra och bråkar. Att om kyrkor vill signa varandra och de man ser på varandra liksom med... Ja, det finns ju mycket ekumeniska rörelser idag också, där man faktiskt samverkar över gränserna. Det har vi sett mycket här under det här året i Lund till exempel, där faktiskt den katolska kyrkan har firat gudstjänst i domkyrkan hela året fram till att det blev restaurerat i Sankt Thomas. Så idag tror jag också att vi ser en rörelse av att kyrkor samarbetar mycket, närmar sig varandra. Och det är ju väldigt härligt och positivt, och att man inte tänker att, ja, men bara för att du är med i den här församlingen utan att man fokuserar på allt det här som man har gemensamt, grunderna i tron som är densamma, att man tror på samma Gud och så. Yeah.
Tack så mycket.
Ja. Okej, okay, så det är liksom inte PFJ längre och splitters. Vi ska summera, nej det ska vi inte göra, men vi har fått en
svår uppgift.
Ja. Yeah. Vi har dratt igenom en timme och fått lite fördjupning av vad det innebär att vara troende. Och jag tackar alla som har varit med. Och vi ska avsluta med en väldigt religiös sång som heter Just a Closer Walk with Thee med Joan Baez.
Precious Lord, take my hand.